A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till det första avsnittet av podcasten Att studera, där vi kommer djupdyka in i livet som läkarstudent på Karolinska institutet, den svåraste utbildningen att komma in på i hela Sverige och ett av de 100 bästa universiteten i hela världen. Vi har idag haft äran att prata med Iris Peña, ordförande på Medicinska föreningen, där hon under en dryg timma berättar om allt mellan himmel och jord när det kommer till just livet som läkarstudent på programmet. Insparker, hur man klarar sig genom tuffa utmaningar, studentlivet, kårengagemang, boendesituation och mycket därtill. Vi spelade in avsnittet på Karolinska och hoppas att det kommer kunna hjälpa till för dig som överväger att själv söka utbildningen eller bara vill höra hur det kan vara. Njut!
Tanken är en halvtimme, 40 minuter, men man vet inte hur lätt man drifter iväg. Men då kan jag ju fråga, bara för det är någonting jag undrar, hur kommer det sig att du valde ordföranderollen? Och hur fungerar den rollen?
Jag var väldigt engagerad inom kåren redan från första terminen på läkarprogrammet. Och anledningen till det var just för att jag flyttade hit från Göteborg och hade inga vänner. Kände inte en själ. Jag kände tjejen vars soffa jag bodde på. Vi var gymnasiekompisar, men det var den enda kottan liksom i hela Stockholm. Så att då var det någon som bara, men häng på kåren. Och så hamnar man här. Och sen efter de liksom 5,5 år man pluggar, så man får dels en väldigt stor kärlek till kåren. Jag har varit med i nästan varenda förening inom kåren. Och det blev en överstyrelsen och så vidare. Och då blev det en väldigt naturlig fortsättning på det. Jag var inte, själv tror jag inte riktigt jag var redo att släppa taget. Och sen så, det viktigaste för mig var att ge någonting tillbaka. Jag har fått så mycket av den här studentkåren. Och det man gör är så viktigt. Och jag tror att det är tyvärr ganska få som ser det av de 8000 studenter som går på KI. Så är det ändå kanske 3000 som är aktiva. Och det är för lite. Så att jag kände så här, det här är det minsta jag kan göra för att liksom hjälpa kåren att leva vidare.
Och då känner jag att där har du besvarat på en jättestor fråga som vi hade innan detta. Och det är, vad är skillnaden mellan förening och kår? Så uppfattningen då, bara för att sammanställa det, det måste ju i sådana fall vara att kår, det finns en kår och så finns det många föreningar i kåren.
Precis, precis.
Så kåren är hjärtat liksom, och så finns det...
För vi samtalade med han som släppte in oss här.
Viktor Svedberg kanske.
Och han berättade då om hur medicinska föreningen har växt från, för att innan var det läkarförbund inriktat bara det, men nu accepterar man det och nu är det liksom psykologi. Det var allting utom tandläkare.
Allt förutom tandläkare, tandhygienister. Och det är bara en liksom strukturell förändring. De är ju vår systerkår, brukar vi säga. Och vi liksom samarbetar mycket och vi sitter i samma organ på KI och får ha lika stor bestämmande, eller inte. Ja, proportionellt lika stor bestämmande rätt. Och det, jag tycker det är jättespännande, för det blir en så bra plattform att träffa folk från andra utbildningar. Man blir så låst liksom i sitt gäng annars. Så jag har ju lärt känna biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, fysioterapeuter, alltså alla psykologer. Det är så skoj. Och vi har ju lite olika perspektiv, men alla kör ju någonstans vårdyrket. Och vi kommer ju arbeta tillsammans ute på klinik sen också. Så det är ju här du träffar dina framtida kollegor.
Så det lyckas ändå liksom, så för att jag kan själv känna att när jag pluggar SU nu, och då håller man sig liksom, jag pluggar statsvetenskap, då är jag med mina statsvetenskapskompisar. Alltså den här sammanflätningen kan jag sakna lite grann. Men den känner du ändå att liksom, den finns ändå här, att man... Det är utbytet, så att säga, liksom det existerar.
Ja, absolut. Och det är så intressant att säga, för just SU har ju så... Det är stort, liksom. Det är en så stor kår. Och liksom, det finns ju politiska grupperingar och massa föreningar under, och ni har också massa festmästerier och så vidare. Vi har ju lite så här, vi har ju våra sektioner som är programnära, då till exempel läkarsektionen, sjuksköterskesektionen och så vidare. Så att man kan ju gruppera sig om man vill. Men sen så har vi även till exempel vårt programutskott som är vårt eget gäng i overall till exempel. Och de är ju till för alla. Så där samlas man både läkare, biomedicinare, ja, och så festar man tillsammans och anordnar fester. Idag har ni ju valt en jättespännande dag för att det är vår amfioxsittning. Ja, jag vet inte om ni fick se lite hur de har dukat.
De gick precis förbi i några
Ja. Vi diskuterade hur man uttalar ordet. Vill du förklara?
Säg det igen.
Vilket då?
Det här tillställningsnamnet på tillställningen.
Amfioxen.
Amfioxen. Gud vad såhär läkarstudent.
Ja. Ja. Men det,
vi
det,
fick en det, kort förklaring på det. Men,
det är inte en läkarterm egentligen.
Nej, det är en biomedicinsk term. För det är en liten, liten cell som är väldigt, väldigt ensam.
Ja, ryggradslöst litet djur. Nej, och det är egentligen en ganska kärleksfull term. För att vi kallar då våra termin ettor amfioxer. Men det är bara ikväll. Och ikväll är ju den stora kvällen när de blir liksom lite invigna i medicinska föreningen.
De får
Ja, men lite grann. Fast det är lite hemligt och lite välkommande. Lite, ja.
Typ som när vi var nollor och sen så var vi inte nollor längre. Utan nu är vi jämnvärdiga.
Liksom. Mm, ja, men lite så. Fast vi har ingen regelrätt nollning. Utan vi brukar säga att det är
mottagning. Nej, mottagning. Liksom. Mm. Är det ett val ni har gjort att kalla det bara? Eller det är...
Ja, alltså dels så vet jag att det kom en del direktiv från KI, just för att vi är ett hälsouniversitet. Ja, det känns väldigt kontraproduktivt att ställa sig bakom alkohol. Sen vet jag att inom studentvärlden generellt sett så finns det väldigt mycket, eller det har funnits mer så här hazing och så här penalism. Mm. Men jag tror aldrig riktigt det har varit alltså särskilt starkt här inom MF. Jag har aldrig upplevt att man har blivit liksom illa behandlad för att man är ny. Och det tycker vi, alltså vi är ju snarare så här, vi vill ju att folk ska vilja bli medlemmar. Vi vill ju att folk ska trivas och lära känna varandra. Så att mycket av det vi gör handlar mer om att bygga broar. skapa vänskapsband och så vidare. Att folk ska känna en trygghet liksom.
Men hur kände du för att, du sa det, du flyttade från Göteborg, kom till Stockholm utan att egentligen känna så mycket människor. Mm. Hur var det liksom att komma in utan då nollning? Var det ändå så att det fanns tillräckligt mycket studentliv för att du liksom skulle exponeras för människor och komma in i hänget liksom? Eller hur lätt var det? Hur mycket behövde du anstränga dig?
Tacksamt nog så alltså varje program har lite olika mottagning och så vidare. Och de flesta programmen på KI har vad vi kallar för kollo. Och det är att man helt enkelt tar hela klassen och åker ut någonstans. Ofta Barnens ö här i Stockholm. Mm. Och så har vi, på min tid var det 2 övernattningar. Nu har de kapat ner till 1 för det var lite tidsbrist. Men då delar man upp sig i liksom mindre grupper. Så du får en grupp på 8 pers där man ska bonda lite. Och det är de också sen som man senare kommer labba med. Mm. Och så gör man lekar, man tävlar mot varandra. Och det är bara teambuilding liksom, i 2-3 dagar. Och det gjorde ju att man får lära känna en bit av klassen. För att läkarprogrammet är så stort, vi är 150-160 pers. Då delar de upp dem på 4 kollo. Och så får man liksom ett mindre gäng att komma in i. Alltså, vi har ju ett helt faddersystem. För de som driver det här är inte KI, utan det är studenterna. Mm. Det är faddrarna, alltså det är människorna här på kåren. Och de lägger ner alltså sin tid, sin energi. Mm. Och de har gjort det jättestrategiskt. Och de har några yngre faddrar som går termin 2-3. Och så har några äldre faddrar som går 10-11. Och man blandar upp det jämnt. Så att när man kommer som ny student så hittar du dels kompisar. Och sen även äldre kursare som man kan ställa alla sina dumma frågor till. Liksom. Mm. Och man får liksom ett jättefint mottagande. Och det är liksom lite sittningar. Och de är också väldigt bra på att lyfta det här. För att oftast är de också MF-engagerade liksom, i olika föreningar och utskott och grupper. Och då får man ju info om det. Du är med i idrottsutskottet. Vad gör ni? Bandy varje torsdag. Eller så här. Mm. Och så blir det är en väldigt naturlig väg in.
Ja.
Så att... Med tanke på att folk brukar säga att Stockholm inte är en studentstad, så det är så rikt på studentliv.
Om man bara vill det själv lite grann, att man får...
Ja, man får skrapa lite på ytan, men det är väldigt tillgängligt när man väl kommer in i det.
Så liksom engagemanget man har i föreningarna, det får man liksom ändå... För jag kan tänka mig att utöver att studierna till exempelvis läkare är väldigt alltså krävande.
Mm.
Och det är ju väldigt tuff utbildning.
Absolut.
Det är det. Men då tänker jag att då måste man ändå få väldigt mycket tillbaka om man är villig att engagera sig så pass mycket i föreningen. Alltså jag tänker att, för det måste vara väldigt givande, för det är antagligen därför så många engagerar sig.
Mm.
Är det så du har känt då?
Absolut. Jag tror att det bästa som har hänt av att jag har engagerat mig i kåren, det var ju just att dels träffar du alltså folk i din egen kurs som kanske, vi skriver samma tentor, men vad bra, då kan vi plugga tillsammans, vi kan käka lunch tillsammans. Men du träffar också äldre kursare som har gamla tentor, gamla anteckningar, tips och råd. Typ, gå på de här seminarierna, för de är jättebra. De här föreläsningarna kan ni skita i, för det här är liksom, kanske fokusera på det här mer. Och, alltså, det finns så mycket kunskap att hämta från äldre studenter. Och jag tror att folk glömmer det. Jag tror att man blir lite låst i just det här jättetuffa programmet. Och det behöver inte vara så. Jag känner att jag hade, det finns tentor som jag hade kuggat om inte jag hade känt folk inom kåren. Absolut.
Men det är så.
Absolut. Ja, ja. Och sen när man väl kuggar en tenta så har man ofta träffat på någon äldre kursare. Man sitter själv där helt förkrossad. Vad, det gick inte. Och så kommer de, men det är lugnt. Den där har jag kuggat 3 gånger. Alltså, det är alltid någon som har gjort det. Ja. Och så får man lite, liksom, lite feedback. Man får tips. Och, alltså, det är så värdefullt. Det är jättevärdefullt. Liksom.
Men hur många är det som kommer från... För man säger ofta det här, men om du har Stockholm och studentliv, för att alla kommer redan från Stockholm, så att de har redan sina kompisar. Hur många är det, alltså så här, hur mycket människor kommer utifrån av de här 150-ish liksom?
Oj, det, jag är faktiskt lite osäker på det. Jag har inte superkoll, men så att en siffra kommer inte på.
Men var det, men, om man säger så här, var det skillnad liksom? Ja. Det här är stockholmarna, det märks för att de vill inte vara med i kårerna. Och så människor som då kommer utifrån är lite mer extroverta och liksom söker sig lite mer till det sociala sammanhanget.
Nej, jag tycker det är ungefär 50-50 ändå. Ah. Alltså, jag tror det handlar om intresset och vad man letar efter. För att i början... Så vet jag att i alla fall kåren och liksom under utbildningen, så vi försöker ju verkligen blanda folk i mottagningen och få hit dem och se. Så att om, även om du bara råkar, ja men jag går för att hänga med kursarna, även om du har ett socialt liv utanför, så kan man lätt halka in här. Och det ska vara så. Sen så tror jag att det är ju klart att man ser fler från olika städer, kanske inom de här större engagemangen inom kåren, just för att vi har inte så mycket socialt liv utanför. Nej men det varierar också jättemycket. Vissa har ju liksom koll på medicinska föreningar sedan tidigare också. De som har bott i Stockholm, kanske har föräldrar som har varit här, gamla engagerade, och då kommer de in och bara, min pappa var ju ordförande en gång i tiden i så här mottagningsutskottet, nu ska jag också vara här. Men det, och det är så kul, för att jag tror att man får en historia som leva vidare. Så att jag tror att det är väldigt blandat ändå.
Men då har jag en vidarekoppling här i sådana fall. För du nämnde att du kom hit, du är från Göteborg då. Hur kommer det sig att det var Karolinska du valde? För det finns ju ändå olika läkarlinjer. På olika, alltså, nu vet jag inte exakt om det ligger en belagd i Göteborg dessutom. Men förmodligen gör det också. Hur kommer det sig att det var Stockholm och det var Karolinska du sökte dig till?
KI valde mig. Nej, det där lät jättedrygt. Nej, men jag kom in på läkarprogrammet via det som kallas prov- och intervjubaserat urval. Och det är ju något som jag tror bara Karolinska och kanske Umeå har. Eller Umeå har också något specialintag där man kan räkna på typ arbetslivserfarenhet eller något sånt. Så att vissa läkarprogram har lite, en liten annan ingångsport. Och en tredjedel av platserna, vilket brukar ranga mellan typ 30-50 pers per termin, tillsätts via PIL, det är program- och intervjubaserat. Och det man gör då är att man skriver högskoleprovet, och har man över då en viss poäng, på min tid var det 1,7 tror jag, eller 1,6, då kan du ansöka om att göra PIL. Och då gör du ett kunskapstest med 48 frågor och ser det på en timme, så du måste liksom skynda dig. Det är som, lite som ett IQ-test, fast ett så här kunskapsprov. Och efter det så, jag tror det är ungefär 400 pers som gör det provet, och efter det så tar de ut cirka 150 på intervju, och därifrån väljer de då 50 pers. Och det är lite annorlunda, för att där kan man ju, jag hade ju inte alla MVG:n när jag gick ut gymnasiet. Nej. Och nu har de ändrat
betygssystemet.
Jag förstår inte vad det, men jag hade bra betyg, absolut. Men det var ju inte alltså på pricken, så att det var ju, jag insåg ju ganska fort att okej, jag kommer behöva göra högskoleprovet. Jag tror jag gjorde det totalt 7 gånger. Jag började redan när jag gick gymnasiet, så jag hann med några vändor. Och just PIL var ju fantastiskt, för att jag sökte ju faktiskt, mitt första val var Göteborg, för jag bodde ju där uppvuxen där, det är klart, man, då hade jag liksom en pojkvän där och hela livet och sånt. Och det var faktiskt, jag kom in andra gången som jag kom till intervju, så blev jag antagen. Första gången så blev jag femte reserv och var så bitter. Men andra gången så sa de bara, har du sökt innan? Jag bara, ja, hur gick det då? Jag bara, blev femte reserv, hur kändes det? Jag bara,
jättebra.
Det var, jag bara, det handlar bara om att det råkade vara 5 personer som var bättre lämpade än mig just det året. Så till alla som söker... Ja, men det brukar... Nej, men folk är ju svinduktiga, det är ju så. Ja, och, men det går ju att ta sig in om man vill, liksom, tror jag.
Men det är väl lite, för typ USA har så mycket. Är det inte så att man då... Alltså det är mer det här intervjusystemet, att man faktiskt har på personintervjuer på ett annat sätt.
Mm.
Det är lite synd att vi inte har det faktiskt egentligen mer.
Mm.
Men så det är en intervju, eller hur många intervjuer är det?
Och det är en, eller ja, det är två. Och back in the day, eller på sig, eller 2012, då hade man en läkare som också var typ föreläsare eller så, liksom involverad i utbildningen, som skulle då utvärdera om, men kommer du fixa det här? Liksom? Mm. Har du drivet och har du liksom studietekniken? Och så hade de en psykolog, som jag antar var för att se till att man inte är liksom knäpp eller
ja, ja.
Eller ja, bara så här, personlighetstest. Och nu tror jag det är ändå... Det är två läkare, inte en psykolog längre. Jag vet inte riktigt varför, men jag tror att det är upplagt så. Men det var väldigt spännande. Och det var ju, de ställer väldigt intressanta frågor.
Mm.
Det är mycket... Jag kommer ihåg att jag fick frågan, vad har du för fördom? Eller har du fördomar?
Mm.
Jag bara, ja, det har väl alla. Mm. Och då frågar de, ja, men vad har du för fördomar? Jag bara, stockholmare är dryga. Och liksom, det var det första jag kunde komma på. Jag bara, oj, det där kanske inte var rätt sak att säga. Men det gick bra, så jag är här. Liksom.
Ja, exakt. Du är ju oformen. Alltså, det har ju uppenbarligen gått rätt. Men då måste jag fråga, hur går man tillväga för att kunna komma till det här, alltså till piltestet?
Mm.
Hur är det man går väga till det? Är det då att man gör liksom... Du gör högskoleprovet och sen är det via hemsidan, alltså KIs hemsida, eller hur?
Ja, gud, nu minns jag inte hur det var. Hur det är nu vet jag faktiskt. Jag tror att man kanske kan registrera sig online. Mm. Men då så, när du har gjort högskoleprovet, så skickade du in en ansökningsblankett med liksom dina kontaktuppgifter och att du ville göra provet. Och man helt enkelt anmälde sig till det och sen så kollade KI ifall du hade tillräckligt med hög poäng på högskoleprovet. Mm. Jag tror
kan du den gränsen idag?
Jag tror att den har gått ner lite. Jag tror att den ligger på 1,6 kanske eller 1,5. Mm. Oklart.
Mm.
Ja, men kolla upp, det går att googla fram. Det vet jag. Och då så kan man då gå vidare till att göra kunskapstestet. Den med 48 frågor, om det fortfarande är 48 frågor.
Men vissa utbildningar kan du komma in enbart med högskoleprovet. Men är detta då ett kompletterande man behöver utöver högskoleprovet? Eller det går att komma in bara med högskoleprovet?
Det går att komma in på bara högskoleprovet.
Så det finns tre olika sätt?
Yes, betyg, högskoleprov och PIL. Och det är ungefär en tredjedel på varje.
Just det.
Det är några, alltså det är någon... Alltså för jag vet att kraven att komma in på Karolinska eller komma in på en läkarlinje överlag, det är ju väldigt höga, likväl som de ska ju vara väldigt höga. Det ska inte vara en utbildning man tar lätt i hjärtat. Men det visar ju någon att det är ju rätt kul att det finns så pass många olika sätt att komma in.
Absolut.
För har du då engagemanget och verkligen vill detta, då är det liksom, då har du tre olika sätt att försöka. Och du kan arbeta på att förbättra dina möjligheter på alla tre dessutom.
Absolut.
Så det är ju... Det är ju faktiskt rätt kul.
För jag menar, det är ju jättevanligt, och det kan man ju själv, nästan alla känner igen sig mer eller mindre, det här med att men, första året på gymnasiet, då hade man kanske inte riktigt så här, jo, jag vill nog bli läkare eller psykolog en vacker dag. Det är nog inte jättevanligt att man tänker det när man går i ettan. Det är få förunnat. Och då kanske man inte lägger den energin som det behövs på för att en vacker dag kunna göra det. Så det är faktiskt... Ja, men klockrent att det alternativet finns.
Det är så intressant att du säger det, för att så är det ju. Och jag tror att jag visste nog någonstans att jag ville bli läkare redan så tidigt, så att jag kämpade ju för det. Men ibland så är det ju superklurigt. Jag gick ett engelskt program i Göteborg, på Hvitfeldtska faktiskt. Så, så att det var ju liksom, jag hade inte planerat det. Men jag älskar det här. Jag har en kursare som heter David Hallén, och han pluggade estet på gymnasiet. Hade inte en tanke på att bli läkare. Och sen så kom han ju in på PIL. Liksom.
Mm.
Och han gjorde ju basår då efter gymnasiet och för att få in ämnena. Men han är så rolig, för att han var så här, den mest osannolika läkaren, om man säger så. Men det går ju. Eller så här, så även folk som inte har planerat det eller tänkt bli det från början har ju den möjligheten, om man nu vill det. För att det var så spännande. Han var ju jätte så här, talangfull, både så här, teatraliskt och musikaliskt och så vidare. Och sen så hamnade han på KI, och nu är han klar läkare. Han gör sin AT i Lycksele, liksom. Och det är så fantastiskt. Han är en av mina bästa vänner. Så att och vi brukade skoja om det. Jag bara, men hur kom du på det? Han bara, nej, så att jag började plugga. Det var häftigt, det är jättehäftigt. Så att, men alla har ju känt den där demoraliserande känslan när man inte kommer in på det man vill.
Ja, den är påfrestande. Det är tråkigt faktiskt.
Jag har valt att inte söka till någonting. På så vis så kan jag...
inte bli besviken.
Besviken då.
Du har aldrig misslyckats liksom. Det är bara...
Nej, exakt. Men du sa det att du kände att redan rätt tidigt att du ville bli läkare. Var det något specifikt som påverkade det beslutet? Alltså var det ja. Så att din vän skrapade knät och du satte på ett plåster och bara detta är mitt kall?
Nej, inte riktigt. Jag har alltid gillat naturvetenskap och så. Och i början tänkte jag på men jag ska bli forskare eller kanske borde bli ingenjör. Men jag har aldrig gillat matte och liksom teknikämnena. Så att det blev mycket mer naturligt att liksom köra biologi, naturvetenskap. Mina föräldrar säger alltid bara, plugga vad du vill, men du ska plugga. Liksom. Du ska ta någon examen. Såhär, spelar ingen roll vilken. Men såhär, det roliga var att min mamma var ekonom och min pappa ingenjör. Så båda ville att jag skulle gå på Chalmers. Så brukar ju skoja om det. Eller jag brukar skoja om det. Jag bara, jag är familjens besvikelse då. För jag vill bli läkare och de fattar inte varför alls. Men det gick ju bra. De var jättestöttande och det har ju funkat.
Och hur mycket så här, för just matten är ju rätt så här, hur mycket matte behöver man kunna? Och det är väl nog många som, det är inte jättemånga som säger, jag älskar matte. Nej. Men som kanske ändå vill bli läkare. Hur duktig behöver du vara på matte skulle du säga för att liksom ha en ärlig chans?
Jag pluggade aldrig över kursen matte D som det hette då. Nu tror jag det heter matte 3 eller 4 kanske. 4 kanske. Ja.
Du kan ju plugga vidare 5-6.
Ja, precis.
Eller 5 i alla fall.
Nej, alltså jag slutade så snart jag kunde komma undan. Men det är så här, matte D var det på min... Och så fysik, liksom hela fysik B var det. Så jag, inte, jag vet inte om det är samma namn nu, men det är så här, fysikkursen ska du ta. Och de tyckte jag var tyngst. Och jag fick ju inte... Det var ju de som jag inte fick MVG. Matte D fick jag VG, fysik B fick jag G. Så för mig var det så här, jag kommer aldrig bli läkare. Men det försökte jag liksom... Dels så försökte jag plugga upp betygen. Matten gick, fysiken gick inte. Jag fick VG istället. Men det var ju samtidigt som man gör det här med högskoleprov och försöker söka sig in på PIL och...
Tar PIL in via betyg?
Nej.
Nej, ja.
Det är högskoleprov, kunskapsprovet och sen intervjun.
Men okej, då för min tanke är liksom att när folk kommer till insynen att de vill läsa till läkarlinjen så i mitt huvud så är det bara liksom att jag vill hjälpa folk. Men är det någon faktor som väger in i det hela eller är det ett intresse för då? Alltså biomedicin och så vidare. Och, ja, i ditt fall då massa ju andra faktorer och alltid väger det någonting in den här biten, för läkarlinjen är ju trots allt typ ett yrke där det enda du gör det är att hjälpa folk. Alltså är det någon faktor som väger in?
Absolut, alltså jag tror att den klassiska bilden av en läkare är just det här, ja men det är en person som kommer in i ett rum och så blir alla friska eller den här glamorösa, och så är det ju inte, utan jag tror att många väljer läkarprogrammet inte kanske nödvändigtvis för att bli kliniker utan också för att kunna forska mycket. Det är ju där vi får alla de här liksom ledande cancerforskarna och liksom både prekliniska, alltså det vill säga typ på cellulär nivå och grejer, och sen även kanske stora sjukdomar, folksjukdomar och så vidare. Och det tror jag lockar väldigt många som man kanske inte riktigt är redo för när man är lite yngre. Men för min del så var det ju dels att jag tyckte om människokroppen. Alltid varit ett intresse. Jag tycker vi är en fantastisk maskin som funkar på så intressanta sätt. Jag tycker om läran om sjukdomar. Det är bra att känna att man tycker om att man har ett intresse i det som område. Och jag tror det är väldigt viktigt för de som funderar på att bli läkare att verkligen... För det är inte så glamoröst som man tror. Eller som...
Det är inte som Grey's Anatomy och Scrubs visar.
Absolut inte. Absolut inte.
Det finns, finns det ingen likhet med Scrubs och Grey's Anatomy.
Faktiskt, mest likhet med Scrubs skulle jag säga. Nej men jag, eller så här, det är så roligt för alla man träffar på utbildningen tittar ju på Dr. House, Grey's Anatomy eller Scrubs. Eller alla tre. Nej men det är ju klart att man får väldigt... Man måste tycka om människor. Punkt liksom. Alltså, och det är så här, du kommer träffa människor som är fantastiska, du kommer träffa människor som är otrevliga och du kommer träffa människor i kris. Och det är svårt, det är tungt. Det är inte bara just att alla bara, åh, doktorn är här, gud vad bra det blir nu. Utan du kommer träffa folk som mår riktigt, riktigt dåligt.
Ja.
Och dels så måste du kunna vara så pass stabil i dig själv att du kan ta det, men även ödmjuk inför att man blir aldrig färdiglärd.
Nej.
Det är ett konstant lärande. Och det är klassiken man brukar dra fram med läkarprogrammet. Att du slutar liksom aldrig utbilda dig. Och så är det. Och jag älskar det. För att jag älskar att lära mig nya saker. Måste alltid vara i rörelse. Lite hyperaktiv sådär. Men det är så spännande. Och det kan vara ett hantverk. Om du blir kirurg, ortoped. Och du kan jobba med händerna. Du kan jobba liksom mycket med hjärnan. Om du blir psykiatriker så är det bara liksom... med lite mer psykiska sjukdomar och det är liksom mer abstrakt, det kan vara väldigt konkret. Alltså, det finns så många vägar inom läkaryrket att de flesta hittar liksom sin nisch. Men det kanske inte är vad man tror i början.
Nej. För vad heter det? Många linjer som man läser, oavsett vad det är för linje, ser väldigt olika ut i form av schema. Vissa har, jag vet, jag har vänner som läser olika linjer där du bara pluggar 4 timmar om dagen, 3 dagar i veckan. Där du har lite föreläsning, sen har de lite grupparbeten här och där. Om du skulle beskriva en vanlig vecka i KI, hur skulle det se ut då, om du skulle försöka?
När på utbildningen? Eller...
Börja med hur en vecka ser ut i början.
I början så är det ju mycket så här ren och skär teori. Det är mycket så här biokemi. Du måste kunna det basala. Det är mycket fysiologi. Men hur funkar hjärtat? Vad är det som gör att liksom det pumpar som det gör? Varför händer de här kemiska reaktionerna i kroppen? Och hur kan man sedan applicera det på stora sjukdomar? Varför svimmar folk när man liksom får blodtrycksfall? Alltså där, och så, ska man, så man lär sig mycket basalt. Och då är det mycket föreläsningar, börjar seminarier, labbar. Och på en vanlig vecka, i början är det som sagt mycket sitta ner och lyssna. Och sen testa i labbet, liksom, små, liten vetenskap. Men senare så kommer du in i... Liksom i mitten där någonstans så kör man ungefär 50-50. Du har men 3 veckors period där du har föreläsning, sen 3 veckors period där du bara är ute på klinik. Så det kan ju vara väldigt mycket så här everything, nothing. Du vet? Att det blir antingen allt eller ingenting. Eller skiftat. Och sen mot slutet av terminen så är du mer ute än vad du är i skolbänken.
Är det någon termin 1?
Nej, det där är då termin 11. Termin 1 är föreläsningar. Termin 1 och 2 mycket föreläsningar, seminarier, grupparbeten. Även termin 3, men då börjar du komma ut lite i klinik. Termin 4, 5, eller 4 börjar man så här, få träffa patienter. Du tar dina första samtal. Termin 5 och 6 är medicinåret. Och då är du 50-50. 50% på klinik och 50% i seminariesalar. Och sen resten är ju nästan bara ute.
Hur mycket skulle du säga är timmar investerade där man väl är på, alltså är på själva universitetet eller liksom, ja, instituten i detta fallet? Hur många timmar skulle du säga man är där per vecka? Och sen hur mycket timmar måste man lägga på att plugga hemma?
Jag tror att tanken är ju att du ska lägga 40 timmar totalt liksom, med både föreläsningar och allting och plugg. Men jag kan ju säga det, man lägger mycket mer så. Ja. Det blir mycket mer. Du kan ju lätt spendera 40 timmar som en arbetsvecka på föreläsningar och så vidare, och sen ändå behöva läsa in, för att det är klart att det är svårt liksom. Och alla lär sig olika, vissa är ju superduktiga och kan sitta och så här, rabbla upp allting the moment efter att de har läst. Så var det inte för mig, jag har lagt in mina timmar liksom. Och jag tror att man måste vara väldigt ödmjuk för det, för att jag förändrade helt och hållet min studieteknik från gymnasiet till universitet, alltså till Karolinska.
Får man bra hjälp med det? När det är alltså det här med studieteknik, du vet att vi hade någon, så här, med någon föreläsning som knappt någon gick på, men sen behövde inte vi plugga kanske lika mycket som ni läkare behöver. Hur mycket, liksom, hur mycket guidance får man i början? Hur mycket liksom, gör så här så blir det bra? Liksom?
Det finns en föreläsning per termin. Nu vet jag inte om den fortfarande är kvar, men jag tror det. Mm. Och den heter Plugga smart, stressa mindre. Och det är exakt en sån här, hur ska du göra för att plugga smart? Hur ska du lägga upp arbetet? Och för att sen då inte... känna dig överväldigad. Ja. Men det som du säger, vissa går på det, andra går inte på det. Man får hitta sin egen teknik.
Liksom. Är det jobbigt? Alltså, när det då är så, för man kan ändå tänka sig att alltså, det finns ett ganska högt snitt av intelligens. Alltså, att då sitta och titta på de här människorna som liksom, de lyssnar på en föreläsning. Sen hade de nästan kunnat utföra en operation. Men blir det jobbigt? Blir det konkurrens på något sätt som är negativt?
Negativt skulle jag inte vilja säga, men det blir väldigt intressant. De flesta, man inser någonstans att när du sitter på läkarprogrammet så har de flesta av de här 150 pers varit den som var bäst i klassen. Det har varit de som varit superambitiösa, eller så har de kanske jobbat sen bara, nu ska jag bli läkare. Alltså alla är duktiga och intelligenta som du säger. Och när man då klumpar ihop alla de här på ett och samma ställe, så får man väldigt intressant dynamik. Vissa kan vara väldigt dryga och bara, ja men det är klart att jag ska vara kursetta. Men inuti har jättestor ångest över det. För jag kan säga, jag var aldrig kursetta. Det är så här, fler gånger än vad jag klarade med marginal klarade mig på gränsen. Och det betyder inte att jag var sämre rent kliniskt eller kunskapsmässigt. Det är liksom bara sån man är. Och det intressanta med liksom den psykologin bakom den tävlingsinriktade grejen som fanns i början av terminerna, den försvinner lite när man kommer ut på klinik, för att det är så många andra kompetenser vi tränar upp. Liksom, teorin kan inte förbereda dig riktigt på de känslomässiga aspekterna och de liksom sociala aspekterna. Det måste man utveckla där ute. Mm. Och det har inte många. Och man ser liksom det här, eller ja, det har vissa, men så här, ja, det kan variera väldigt mycket. Och jag tror att det som är väldigt nyttigt, tror jag, för en själv, det är att man inser liksom lite sina egna begränsningar. Man inser hur man måste anpassa sig och vad som är liksom viktigt för ens patienter i slutändan.
Mm.
Liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mm. För det är som du sa där, att de flesta liksom så var bäst i sin klass. Och sen är det vissa som har jobbat och allt det. För min uppfattning är att det finns en väldigt stor åldersskillnad på då studenterna som läser KI. Hur uppfattas den?
Menar du externt eller inom programmet?
Nej, alltså bägge och.
Mm. Alltså inom programmet så tyckte vi, jag tyckte det var lite intressant. Jag tror att året som jag började så var den yngsta, alltså 18, precis så här nykläckt från gymnasiet. Mm. Och den äldsta var 45.
Mm. Oj.
Ja, och då hade, och hon som var 45 var i min, eller nej, det kan vara någon som var äldre. Men hon som jag träffade, hon hade varit advokat tidigare.
Mm.
Och nu bestämt sig för att, och så här, trebarnsmor. Har liksom ett stabilt liv, men bara, nej men det här har alltid varit min dröm. Och hon var, alltså to this day, fortfarande en av de duktigaste jag har träffat. Och hon är så fruktansvärt bra på klinik. Och, och det var också där hon, jag minns att jag pratade med henne en gång, men känns det konstigt att komma till? Hon bara, ja, alltså det är ju en omställning på ett annat vis än någon som kanske precis har pluggat lite kemi och biologi från gymnasiet. Så att man ser att de äldre sedan kanske har svårare i början, men sen tar de igen för att, på grund av livserfarenhet, på grund av liksom andra, alltså bara att kunna planera upp sitt liv, det är en jättestor fördel som jag tror man antingen har eller lär sig. Så att internt så kändes det inte som så stor skillnad, alltså vi var ju alla på samma program någonstans, och det, åldersskillnader jämnar ut sig. Sen så visst, man kan se, så ser man väldigt unga studenter, så ser man också den härliga naiviteten, kanske. Jag får säga så nu, jag är 27. men det, man växer liksom in i rollen. Och det är väldigt spännande.
Och hur gammal var du när du började? Du
var, jag var 21.
21 när
du började. Yes. Mm.
Och du kom ju från Göteborg till Stockholm.
Mm.
Hur såg då din boendesituation ut när du kom?
Jag bodde på en soffa första månaden. Jag hade ju då turen att ha ställt mig i bostadskön på, alltså studentbostadskön, innan kårobligatoriet avskaffades. Så att, och då kunde man ställa sig i alla bostadsköer och sen liksom bli kåro, alltså affilierad. Så då hade jag 230 ködagar sparade av en ren händelse. För jag hade glömt att jag hade ställt mig i den här kön när jag var 18 liksom. Så när jag började söka så hade jag 230 ködagar. Men det räcker ju ingenting till ingenting liksom. Men jag sökte allt. Jag liksom satt och bara uppdaterade SSBs hemsida på gång.
Mm.
Och till slut så fick jag en lägenhet Och det stod så här: rum i korridor, 17 kvadrat, vill du ha den? Och då så här, jag tackar du, ja direkt. Jag bara, har den fyra väggar och ett tak, så jag är nöjd. Och då var det inflytt i februari. Så då bodde jag ju första månaden på min kompis soffa i en etta i Solna. Sen så flyttade jag in i min egen lägenhet. Den var ju tom. Jag sov på en luftmadrass i 2,5 veckor. Och det enda jag hade var ett litet bord, min kyl och min luftmadrass. Och så mina kläder. Och så var det ju liksom. Så var det ju för många som hade flyttat in. Men jag kan säga att det tar ju väldigt mycket på en psykologiskt. När man är ny på en utbildning, vi gör sitt bästa men kan knappt sova. Och sen så, alltså det är mycket stress. Och det är tråkigt att det är så. Men jag har ju lärt mig. Man lär sig jättemycket. Och
det måste ju härda en.
Ja, absolut. Och sen den här korridoren jag hamnade i. Vi var ju 14 lägenheter. Så vi var 14 personer på ett kök.
Oj.
Ja. Och det är inte alla som städar. Och det är liksom, ja. Så det man lär sig mycket. Jag fick växa upp där. Plötsligt
var
så.
Var låg lägenheten så då?
Den låg på Roslagstullsbacken 5. Okay. Precis här vid KTH nästan.
Ah, okej, okay, så det var inte så långt då.
Nej. Och de har renoverat om det nu, vet jag. Så de har mycket snyggare kök än de hade när jag bodde där.
Oh,
så att, ja, de renoverade precis ut att jag flyttade ut. Så att jag bara, fan.
Men har du då några tips? Om man då är intresserad av att studera i Stockholm överlag. Då har du några boende tips på hur man kan... Är det då att sätta upp sig i kö så absolut tidigt man kan?
Det kan man ju inte längre.
Det kan man inte
längre. Nej, du måste vara medlem i en kår. Och de flesta kårerna får ju sina medlemsuppgifter från lärosätena. Så det är ett sånt där problem som har uppstått nu efteråt.
Okay. För att
du kan inte ställa dig i en kö förrän du tillhör en kår. Och du räknas inte som student förrän du är registrerad på en utbildning. Så att de som börjar nu har ju liksom inte ens chans att samla kördagar i förväg.
Och man måste liksom hitta typ en lägenhet som hörs ut i andra hand någonstans.
Ja, andra hand. Någon som är villig att ha en inneboende. Jag känner jättemånga som har det. Jättemånga som, om man nu har föräldrar som har de medlen, har köpt lägenheter åt dem. Mm. Vilket också är så här, bostadssituationen i Stockholm är katastrofal.
Ja, den är
det. Ja, så det, jag känner verkligen med de studenterna. För att det är så här, jag hade tur och jag har ändå liksom, jag vet folk som har behövt flytta 4-5 gånger på ett år och det här är trots din 100% utbildning och du försöker liksom.
Det ska ju vara fokuset, alltså utbildningen. Det är ju tradigt när det blir saker runt omkring som påverkar det.
Och sen har du guillotinen där också, att klarar du inte studierna, då klarar du inte tentorna, då får du inte CSN. Och då sitter du där både hemlös och inkomstlös. Och, ja. Så den där guillotinen dinglar alltid över folks huvud. Och man tänker inte på den så mycket.
Hur mycket, så här, för boendesituationen är ju som du säger, som den är. Hur mycket hjälp erbjuder skolan? Hur mycket hjälp kan man söka i skolan eller då föreningar och kårer och annat? Finns det något att hämta där?
Alltså, jag minns när jag började så anordnade den medicinska föreningen en protest där de tältade på campus för att belysa boendesituationen.
Yeah.
Och tyvärr så har ju inte kåren några egna bostäder att disponera, utan vi är ju med i SSCO som driver SSSB. Så just att vi har den här Stockholms studentbostadsstiftelsen liksom, och det är ju drivet av studenter, för studenter liksom. Men och jag vet att Karolinska har några lägenheter för just internationella studenter, utbytesstudenter som kanske är här periodvis och vissa gästforskare och sånt. Men de är inte tillgängliga för vanliga svenska studenter.
Liksom. Vanliga dödliga.
Nej.
Men hur ser liksom kostnaderna ut för utbildningen överlag? Man får ju se CSN. Men sen vet jag att olika linjer kräver olika mycket pengar och olika mycket engagemang i tanken på liksom böcker och
det är liksom så.
Hur ser det ut för Karolinska?
Ja, all litteratur är ju egentligen i slutändan rekommenderad litteratur. Det står ju kanske någon bok är obligatorisk och någon bok är väldigt vettig att ha. Men vi har en väldigt bra andrahandsmarknad.
Mm-hmm.
Det finns alltid äldre kursare som har böcker. Och vi har ju liksom en Facebook-sida som är så här KI köp och sälj. Där man hittar kurslitteratur för billigare pengar än vad som finns. Sen så, jag tänkte, alltså mycket av den information som kommer på föreläsningar, just för att läkarprogrammet är ett sånt program som man tar in mycket forskning, det är alltid ny information, så böcker håller inte så länge. Så att då går man mer på vad sägs på föreläsningen, vad är det de tar upp, man söker själv online, alltså mycket av det är tillgängligt gratis. Och jag tror att jag köpte mig böcker i början av utbildningen för så här, ren och skär biokemi, det basala, det kommer du behöva liksom, och basal fysiologi, kanske någon bok är vettig där, cellbiologi och sånt. Men senare ute på klinik där det är så här, bara, ja men nu har vi fått ett utbrott av mässlingen här, liksom, vad kan om det? Och så är det liksom, ja det kan stå i en bok, men du är mer avhängig av att kunna söka rätt information, hitta rätt, liksom, kanske nya artiklar som har kommit ut med nya rön och bara hålla sig uppdaterad. Och då är det inte så mycket böcker, i alla fall inte för min del.
Men det finns inte, för det har vi på SU exempelvis, att vi har en så här begagnad bokhandel på universitetsområdet. Och då kan man verkligen, för när man pluggade tidigt var saker, men de sålde böcker, men du vet att jag själv fick böcker som var lite gamla egentligen för den kursen som jag faktiskt sen skulle läsa. På bokhandeln så blev det direkt, de visste ju exakt, men det här är bra, det här är liksom up to date. Men det finns inte.
Nej, utan snarare är att rent man fysiskt, frågar... Liksom, ja, nej, rent fysiskt nej. Men vi har ju, Medicinska föreningen har ju sin egen bokhandel också. Där vi säljer nya böcker i och för sig, men till billigare pris ofta. Så vi har ju vår egen liksom...
Det är ju just.
Och där har vi även så här kontorsmaterial, eller så pennor, papper, kalendrar, böcker, skönlitterära som ändå har lite medicinsk förankring och så vidare. Och så massa KI-merch liksom. Men det är väl är studenterna väldigt bra på. Vi har ett så pass... härligt nätverk där folk bara, nej, köp den här boken, den var bra, inte den, den duger bara till för att liksom måla papper, det är liksom ingen idé, så att det är väldigt intressant, det kan funka ändå.
Så då, för, i och med att läkarlinjen är en, jag skulle säga, utöver att alla linjer är unika, så är ju läkarlinjen unik på den mån av att det är så otroligt mycket engagemang som krävs. Det är väldigt mycket, som du nämner där, mycket föreläsningar, och förmodligen så blir det liksom 40 timmar arbetsvecka, om inte mer. Man måste lägga ner tid på detta. Hur ser då de sociala sammanhangen ut med föreningarna? Alltså exempelvis sittningar och allt det. För det är min uppfattning att det är lite mindre antal än vad det är på en, kanske en annan linje.
Andra skolor framförallt.
Ja, alltså på sätt och vis ja. Men å andra sidan så, jag tror till exempel, SU är ett bra exempel. För nu är ju flera så här små villor. Och då har man så här, humanisterna har sin och bojarna har sin. Och, så här, vet. Och då blir det ju ett visst antal. Vi kör ju alla på en. Så trots att vi har kanske färre, eller vad man kan tänka i mindre sittningar, så blir de jättestora. Idag är det ju 250 personer som ska sitta här. Och det är ju från, blandat, just för att det är blandat. Det är
så. Jag tänkte att du kunde berätta lite om dagens sittning.
Ja, amfioxsittningen. Det är vår traditionella välkomstsittning då för alla termin ettor. Och då så har vi två sittningar egentligen. För en kommer sitta i liksom hallen på Aula Medica, och det är där termin ettorna sitter i år, och alla äldre kursare sitter här inne i Medicinska föreningen. Så man har två separata sittningar, och ofta så har tetarna något tema som har haft att göra med deras tävlingar inför den här dagen. Och äldre kurserna, vi sitter och sjunger våra traditionsvisor och har liksom våra egna speciella, och sen så kommer tetarna tågandes till oss. Och sen så händer lite hemliga saker. Så att, nej men, så att det blir liksom ett ceremoniellt intåg. Och så har vi våra traditioner, som jag inte tänker avslöja. Men det är väldigt fint. Och sen efter att det är klart så festar vi alla tillsammans. Och liksom en stor gemenskap. Och man får mottaga lite symbol för att du nu är med i Medicinska föreningen.
En del av saligheten.
En del av vår eminenta skara.
För det, ni kallar ju inte den nollning, ni kallar den mottagning. Är då den här sittningen ni har idag, är den associerad med mottagningen?
Ja.
Är detta typ avslutningen av mottagningen?
Nej, nej. Inte. Utan vi håller på hela vägen till slutet av oktober. Eller nej, till slutet av september, förlåt, början av oktober. Vi avslutar, eller vet du vad, nu är det lite osäker. Ja, nej men vi har någon... Ja, vi har någon Halloween-sittning också i oktober. Men så mottagningen... Alla program har ju ofta lite sina egna saker. Typ läkarna har sitt koll och sjukhus har sitt koll. Jag menar, jag vet att... Jag tror arbetsterapeuterna hade någon mångkamp i Huddinge för ett tag sedan. Så att alla kör ju sina egna. Men sen så har vi så här stora gemensamma saker. Vi hade en fulsittning ganska nyligen. Man har så här, alla föreningar. Till exempel bandet Blåslaget har ju sin så här, öppet rep för folk som vill vara med i en orkester. Spexen har ju sina auditions. Och även så, idrottsutskottet har ju aktiviteter nästan varje dag under veckorna. Och just i början så promotar man mer och har speciella liksom, stora event. Nu ska vi ha en fotbollsturnering, eller nu gör vi det här. Så att det är mycket, det är många sociala aktiviteter som inte är just fest. Och det är ganska skönt. För att vi känner att det måste kunna passa alla. Och, liksom, och även när det är fest och alkohol och så vidare. Vi har alltid alkohol för alternativ. Och det, liksom, vi försöker verkligen... få alla känna sig välkomna. För det är så svårt idag. Och studentvärlden är så präglad av liksom det här interna klicket som bara hänger med varandra. Och det vill vi inte riktigt ha. Försök. Det finns ju sådana grupper också, absolut. Men ja, det ska vara mottagningen till för alla. Det är tanken.
Men när sen mottagningen är slut, hur ofta är det sittning? Liksom? Hur ofta händer det grejer på kvällar och helger som man kan ta del av?
Vi har fredagspub varje fredag. Som sagt, idrottsutskottet kör ju sina event varje kväll. Ofta olika. En kväll har de yoga, en kväll har de bandy, en kväll har de masar. Vi har ju, ja men, just sittningar brukar variera. Det brukar alltid vara någonting, alltså typ antingen så här St. Patrick's Day sittning eller Halloween sittning eller Amfioxen har vi ju alltid i början av varje termin. Läkarprogrammet brukar köra sin stora introgask där de har sittning för läkarstudenterna, men sen så är eftersläppet öppet för alla, så att det är också liksom en stor fest, och den kommer nu i november tror jag. Och sen så biomedicinerna hade, de firade till exempel biobollen typ, där de bjöd in biomedicinerna från hela landet i våras, alltså, så att det händer ändå saker relativt ofta. Och är du med i en förening, till exempel ja men, programutskottet, så går ju de på fester på KTH och anordnar egna fester. Och Spexen kör ju också sina interna fester. Och, så att, vill du festa eller så här, ha hälsoaktiviteter, så är det inga problem. Det kommer du hitta. Men allt beror på vad man letar efter. Så kan man engagera sig mycket eller lite. Eller
så. Så du skulle egentligen vilja slå lite hål på myten att Stockholm inte har ett bra studentliv?
Ja, absolut. De har ett fantastiskt studentliv. Fantastiskt studentliv. Vi har vårt gäng här på Medicinska föreningen var ju väldigt trötta på att folk bara, men det finns inget studentliv i Stockholm. Så jag vet att programutskottet anordnar en intern pub crawl där de besöker alla studentpubbar i hela Stockholm på en vecka. Ja, så måndagspubbarna, tisdagspubbarna, onsdagspubbarna, torsdagspubbarna, så här. Och just för att visa runt och bara, här finns det. Och det är så roligt för att jag har ju hört folk som är så här helt frälsta efter det. Bara, men gud vad kul, jag har aldrig varit på Elektro. Så här. Ja. Så det är ju, man kan om man vill liksom.
Ja, det finns möjligheter alltså. Då tänkte jag kolla här, för ni har ju, min uppfattning är att ni får väldigt tidigt patientkontakt ute på praktik. Hur känns det? Alltså känns det liksom, är man nervös inför det? Hur uppfattas det för patienterna?
Jag tror definitivt man är nervös inför det. I början är det ganska snällt. Du är ofta på vårdcentral, du har en handledare med dig. Och mycket i början är ju, ja men, se och lär liksom. Du ser hur de gör, du lär dig vilka samtalstekniker de använder. Sen brukar många läkare i början säga, okej, men du tar samtalet, jag sitter här. Och sen när du känner dig klar så är du bara, vill du fråga något mer? Och så hoppar läkaren in. Liksom. Så att man får väldigt bra stöd i början. Så att även om man är lite blyg eller lite rädd så brukar det mesta gå jättebra. Och sen längre fram så får man ju liksom större och större självständighet. Så att det blir liksom inte bara släppt vind för våg, utan man får ju bra stöd. Och patienterna brukar ofta tycka det är intressant för att, eller vissa mer än andra, vissa, om det är en lite känslig sjukdom så kan de be att studenten lämnar, vilket händer. Det händer oss alla liksom. Det får man respektera, och som patient får man alltid säga nej om man inte vill ha en student på plats. Även om vi är jättetacksamma när patienterna känner sig trygga i det, och de hjälper ju till att bygga framtidens läkare. Så att om man som patient träffar på en student, så ska man inte känna att oj, ja men shit, de kanske kommer snacka skit med, eller att ja, de kanske inte behandlar mig väl. Utan oftast blir det då att då blir du undersökt en gång av studenten, och sen kommer handledaren undersöka dig en gång till. Så att du blir så väl kollad. Ja, absolut. Jag brukar säga att det är jättebra att du blir lite hypokondriker när man är student, för då kan man bara ställa jättemycket frågor. Vi får extra tid, vi tar alla prover, alltså så här. Vi har liksom, vi är ju där för att utbilda oss, och då försöker vi lära oss så mycket som möjligt.
Sen tänkte jag kolla här, ni har väl mot, alltså det är så närmare slutet ni kommer på själva utbildningen. Är det då specifika studier, alltså i form av olika riktningar man kan gå?
Alltså KI är ju lite speciellt från andra universitet, som vi har många studentvalda kurser. Så från termin 5 och framåt så är det i alla fall varannan termin som du kan välja att ha en lite mer nischad kurs. Till exempel, jag valde transplantationskirurgi typ som en av mina specialkurser i sista året. Liksom. Och sen har jag gjort lite barnkirurgi också. Jag gillar kirurgi, så då har jag ofta dragit mig till kirurgiska ämnen. Men det finns hematologi, någon kanske gillar mer alltså så här, infektion. Eller så här. Så att man kan välja lite grann, men alla får ju samma grundutbildning. Så du blir ju inte specialiserad på någonting. Alla får ju samma examen. Liksom. Men sen så står det ju vilka kurser du har tagit, så att
Roxy, för det har jag själv funderat på faktiskt. Alltså så här, stegringen i, från det att man så här, första patientkontakten gissar jag inte är liksom en hjärt, hjärttransplantation utan det är kanske lite lugnare. Mm. Men hur, både så här, hur stegras det och hur, ja men svart på vitt, hur obehagligt är det? Alltså så, med en operation som ändå innebär diverse saker.
Ja, alltså det är en intressant fråga. Jag har aldrig tänkt att det ska vara obehagligt.
Det
är ju en jättevettig fråga. Jag tror att under utbildningen så ställs man ju inför olika utmaningar väldigt gradvis, tacksamt nog. Så ofta så kommer ingenting som en så här riktig chock.
Nej.
Det som jag tyckte var lite sådär, okej, det var när vi, så här, termin tre redan, efter att jag hade läst patologi, som är läran om så här, sjukdomar och mycket cancerar, då fick vi gå på en obduktion. Alla måste, det är så här, det är något obligatoriskt och de läkarna där är superprofessionella, de är jätterespektfulla, de lär oss och så här, och då får man ju vara med, liksom, hur är det vi tittar, vad är det vi letar efter, och då står man ju där med ett lik och det känns, för mig kändes det lite jobbigt. Jag stod där och bara, åh herregud, vad ska jag göra, och så blev det ändå, man lär sig hur man ska tänka på ett liksom arbetsmässigt sätt, på ett professionellt sätt, på ett, du letar efter en sjukdom, du har en viss ja, så att när du står till exempel på en vanlig operation med levande människor och händerna, vet, så här, jag håller den lever, och så inser man att det vi gör nu, det är invasivt och det kan vara obekvämt ibland, men du har ett enda mål som är att försöka göra situationen bättre, och man får väldigt stor respekt för det, typ att vissa operationer gör man ju inte för att det skadar mer än vad det hjälper, och man får just den värderingen, lär man sig väldigt bra, tycker jag, eller jag fick väldigt bra handledning, så att det är klart att man ställs inför vissa obehagliga situationer också. Mm. Eller känslomässiga situationer som kan ta på en. Och då är det jätteviktigt att man har bra handledare. För då kan de fånga upp en och bara, okej, men vi pratar om det här. Vad var det som kändes jobbigt? Och de flesta som är ute på klinik har ju själva haft någon sån upplevelse. Så att det är bra. Man pratar ju även med sina kursare. Typ, oh shit, jag var på den här placeringen och det blev så här och jag visste inte vad jag skulle göra. Och man bara, men och då kan man liksom prata med varandra mycket. Och det är ju skönt. Man måste kunna göra det liksom för att lära sig av det.
Då har jag en lite mer en liten trevligare att prata om produktioner. Men det finns här en artikel från sjukhusläkaren.se utav Kristine Takami. Den heter om KI vore Hogwarts. Och det är en artikel vi hittade här om dagen, och det är olika paralleller man drar mellan KI och Hogwarts. Så den första är ju då här att på läkarprogrammets upprop termin 1 så var det en av lärarnas första frågor: hur många av er har föräldrar som är läkare?
Stamtavla.
Och det var då minst halva klassen som hade hållit upp en arm i luften. Och det är ju lite den här parallellen man drar av att antingen är du liksom en infödd trollkarl, alltså du läkare i detta fallet, eller så är du en mugglare. Och du nämnde ju då att du har ju, dina föräldrar var ju inom ekonomi, så du får ju definieras som en mugglare i detta. Kändes det som någonting som påverkas överhuvudtaget?
På sätt och vis. Man brukar säga att de som har haft föräldrar som är läkare, de vet lite mer vad det innebär, för de har vuxit upp med det. Mm. Men jag vet inte om det nödvändigtvis är sant. För det är ju fortfarande någonting du lär dig att bli. Så att ja, du kan ha haft en bättre uppfattning om yrkets krav. Kanske hur mycket tid det kommer ta från familjelivet och sådana saker. Och det hade ju inte jag. Jag har ingen aning. Vi har fortfarande ingen aning, för jag har liksom inte kommit riktigt dit än. Men det, jag tror att man får, rent kunskapsmässigt skiljer sig inte åt. Alltså skills, rent så. De kanske har fått praoa på någon klinik någon gång liksom, eller hängt med sina föräldrar på en operation, men that's about it really liksom. Vissa kanske har alltså, nu ska vi vara helt ärliga, och nepotism är definitivt någonting som förekommer inom vårdyrkena liksom, att har du föräldrar som kanske känner någon överläkare på någon klinik, då kanske du har lättare att få vikariat där, för du känner dem, och kontakter som vanligt, och så är det liksom, på gott och ont. Men du bedöms ju fortfarande väldigt mycket efter förmåga. Och jag tror att de som kanske har föräldrar som är väldigt duktiga kliniker också känner en press. Typ att shit, de känner min mamma. Helvete, nu får inte jag klanta mig. Liksom. Jag har ju inte den pressen, men å andra sidan, jag har inget fint namn. Så att då måste jag även prestera. Så att jag tror inte det gör någon skillnad kunskapsmässigt eller alltså, i talang eller så. Men det är ju klart att är du släkt med den här? Hör man ofta ibland när man går med kursare på klinik. Och det så är det.
Så det finns både för- och nackdelar att vara en mugglare. Och absolut. Att inte vara en mugglare. Den andra jämförelsen de gjorde, det var motsvarigheten till sorteringshatten. Sorteringshatten är ju den här hatten som avgör vilket hus du ska belägga sig. Och här är det ju sjukhusvalet till de kliniska terminerna. Jag tänkte du kunde förklara lite om detta. Och bara för att förtydliga då, så valen stod mellan Karolinska sjukhuset i Solna, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset i Huddinge.
Mm.
Vad är då sjukhusvalet? Det är det, när du ser på praktik, i min uppfattning.
Ja, du får välja sjukhus två gånger. En gång är precis inför medicinterminen. Och då gör du hela medicinåret och kirurgen på det sjukhuset du har valt. Och sen andra, och det är termin fyra typ. Som man väljer, eller ja, termin tre, fyra. Och sen väljer du igen inför termin tio. Och då gör du neuro, psykiatri, gynekologi och barnmedicin på det här sjukhuset. Och ibland så får man samma, ibland så får man olika. Och det här är lite kul att ni nämner just den här likheten. För vi gjorde en sån här quiz och så sa vi bara, okej, KS Solna, det är Gryffindor. Danderyds sjukhus, det är Ravenclaw. SÖS är Slytherin och Huddinge är Hufflepuff. Och det enda anledningen till att jag blev Hufflepuff, för jag vet att folk inte tycker Hufflepuff är bra. Eller så här att, nej, men det var bara för att det ligger så långt borta. Så Huddinge brukar ofta, tyvärr, få ganska low. Alltså de brukar ligga nedpriade. Men det är bara för att det ligger i Flämpan. Det är verkligen inte, det är ett fantastiskt sjukhus. Och jag blev placerad där termin 9-10, så att det är slutet. Så att, och första vändan var jag placerad i Danderyd. Och anledningen till att jag valde Danderyd som första val, och jag fick mitt första val, det var att jag hade fått tips från äldre kursare. Så att de sa, men jag har varit på Danderyd, det är så här och så här och så här, det här är fördelarna. Jag vet att många av som har barn och kanske är föräldrar brukar söka Södersjukhuset, för det ligger mitt i stan, kanske lättare att få ihop livet. Sen KS Solna ligger också här väldigt centralt och det är väldigt fint, det är mycket forskning och så folk som forskar och kanske redan har börjat på sina doktorand eller exjobb och sånt, de gillar att vara här. Så att mycket är location och alltså var man känner sig trygg liksom. Sen så kunskapsmässigt tror jag inte det är så stor skillnad. Du får ju samma gedigna utbildning, lite andra. Och det är mycket kontakter också. De du går med, du blir ju en fjärdedel av klassen. Så då är man 50-60 pers på ett sjukhus. Får mer personlig kontakt med föreläsarna. De föreläsarna du har är också de klinikerna du kommer gå med. Du kommer gå nattjourer där. Du kommer, och då, du gör ett ansikte av dig själv. Så när jag började läsa på DS till exempel, termin 4.
DS?
Danderyds sjukhus. Ja.
Det var Ravenclaw.
Ja, precis. Eller, vi brukade bråka om det, vilka som skulle vara Gryffindor.
Ja, det
skulle vara antingen Gryffindor eller Ravenclaw, men jag tycker Ravenclaw bäst. Så att det roliga med det var att efter termin fyra så får du även börja vicka som uska, som undersköterska, om du är läkarstudent. Så att efter att jag hade varit på Danderyds sjukhus då, den termin fyra, så sökte jag jobb på akuten. Och då fick jag det. Jag sa det, jag har varit kandidat här och så vidare. Och kommer säkert vara kvar två somrar och då jobbade jag där. Och det var också jättebra. Du lär känna läkarna. Och de som jag träffade som undersköterska, som var kirurger, de hade jag ju sen på kirurgkursen. Och då kände jag, men hej, ser du här? Vad roligt. Och då får man göra mer. Och det,
så men det är frivilligt. Får man så här,
fick du någon hjälp för att kunna få det? Eller det var
undersköterska jobbet? Nej, det var bara söka.
Det var bara söka.
Jag frågade vem som var chefssjuksköterska. Jag bara, hej, behöver ni folk i sommar? De behöver alltid folk i sommar. Ja.
Men det är ju egentligen perfekt att kombinera det två behov. Liksom,
absolut, och man lär sig så mycket.
Hinner man, för jag själv när jag extra jobbar på ICA under tiden som jag pluggar. Hur är det liksom, jag läste någonstans att de rekommenderar att man inte ska göra det från början. Vad skulle du själv, liksom, din personliga erfarenhet, hinner man jobba, hur ser det ut?
Hinner man
behöver,
säga.
Om man behöver liksom lite extra pengar, det är inte ovanligt.
Nej, det är jättevanligt. Man måste känna sig själv. Om du känner att du hinner plugga och hinner jobba, jag tror det är jätteindividuellt. Jag hade nog inte klarat det, tror jag. Eller jag känner också, jag valde ju att engagera mig inom kåren, så jag gjorde ju ändå saker 3-4 kvällar i veckan där jag kanske hade kunnat jobba istället i så fall, men jag valde att inte göra det, för man behöver också koppla bort hjärnan liksom, för att jobb och plugg är fortfarande, det tar ju på krafterna liksom, och jag hade inte orkat med det, och jag har haft tur att liksom, ekonomin har gått ihop de åren, men jag vet ju att det är många som brukar jobba på helger och kvällar, och för vissa funkar det skitbra, alltså. Vi hade någon som i vår klass som var frilansare. ja, men skriver lite artiklar och, eller så här, recensioner och sånt. Och det fick de in en del på. Mm. En annan snubbe som tog examen nu, han gör bakgrundsmusik. Så här, filmmusik och sånt som typ Kanal 5 använder i sina vignetter och sånt. Ja, den där har jag gjort liksom. Så och det kan också en inkomst på. Alltså, så här, så att folk har ju olika, det beror på vad du jobbar med, hur mycket tid det tar. Och det är mycket att man känner sig själv, tror jag. Man får göra den avvägningen.
Då har jag liksom, jag har en fundering här. För jag vet att när man söker sig ut av information, vare sig om det är oavsett vilken linje, oavsett vilken högskola eller universitet, så söker man sig oftast antingen via internet, eller så är det att man känner någon, eller så kanske man stöter på någon i ett socialt sammanhang och frågar. Om man då söker, så kommer man ju först komma in på antagligen Karolinska, och sen läser man informationen som står på hemsidan, men sen söker man informationen som är förbi hemsidan. Och då kommer man oftast in till ett ställe där det oftast står väldigt mycket osanning, alltså då Flashback. Och det leder mig till en fråga jag har om myter om Karolinska.
Klart.
Och jag kan själv ingen myt, utan jag tänkte kolla om du visste någon myt som fanns där. Anledningen till att jag frågar, det är för att när jag var inne i militären och skulle utbilda mig till stridssjukvårdare, då hörde vi en otrolig myt rätt tidigt in i utbildningen, att vi skulle vid ett slutskede av utbildningen gå ut på en skjutbana. Och där skulle det finnas en liten kulting. Och vi skulle då skjuta den här kultingen på 100 meters avstånd. Och sen skulle vi löpa fram och rädda kultingen. Detta visar ju sig vara en myt. Men
tackar vi Gud.
Alltså, gick inte en timme in utan att man tänkte att någon gång ska jag skjuta kultingen. Är den sövd? Är den vaken? Kommer den springa? Alltså ja, det var jättemycket oro man hade om det. Men jag tänkte, fanns det någon myt som dök upp när du läste om Karolinska, eller när du kom precis hit, som man kanske var lite nervös för, eller helt enkelt något som visade sig vara en myt? Då kanske visade sig vara en sanning också.
Eller om läkarutbildningen generellt liksom.
Jag tror att det som kanske jag funderade mest på var just det här, och det var nog mycket också för min egna unga naivitet, typ att eftersom alla är så duktiga, så får du liksom, du måste vara på din vakt. Så här. Du får inte visa att du är svag, för att då kommer folk så här, det kommer märkas, och de kommer liksom inte bry sig om dig. För alla är i Stockholm och det är lite drygt och det är lite prestigefyllt. Och det här med, ja, med Karolinska vill bara utbilda de bästa, så visar du dig vara medelmåttig eller sämre så kommer vi skita i dig. Och det är så här, ja, men det är lite bara den känslan. Men så är det ju verkligen inte. Utan det är ju snarare att jag under utbildningen har sett att man kör mycket teambuilding. Du ska lära dig hur du arbetar med dina kollegor, för det är de du kommer stå där och ni ska rädda liv tillsammans, och då kan man inte kommunicera med varandra, även med typ andra professioner. Jag tror en annan myt, gud. Jo, okej. Okay. Det var så här, alla kuggar första tentan. Den var så här, ja, men biokemin är högt, för typ termin ett är den värsta terminen, och det är för att man ska sålla agnarna från vetet, lite samma. Det är den. Och det roliga är att så här, jag kuggade termin ett tentan. Det gick bra ändå. Jag tog den på omtentan. Och jag började i januari. Så då hade jag ju sommaren på mig. Och jag tror att enda anledningen till att jag kuggade tentan, inte enda anledningen, men visst, det var just att jag var inte redo för liksom vilken mängd prov som behövdes. Jag trodde att jag var redo. Eller så här, jag var ju osäker och nervös. Men jag kände bara, men jag har lagt in mina timmar. Jag borde fixa det här. Och så gör man inte det. Och det blir en kalldusch för många. Men det är inte dåligt. Det är liksom, det är verkligen, och jag tror att alla kommer kugga en tenta förr eller senare. Och alla kommer misslyckas förr eller senare. Och ärligt talat, hellre förr än senare. Ja. För jag har sett folk på termin 10 som blir förkrossade. Alltså gråter som att någon har dött för att de har kuggat en tenta. Och man bara, men lugna ner dig. Du kommer klara det här ändå. Liksom. Ja. Och det, man lär sig ta motgångar. Så att det var nog en stor myt. Där bara, men 70% kuggar den och hälften av dem slutar och det är absolut inte sant.
Och resten dör liksom.
Ja, men typ. Precis, de slänger kol till hundarna. Alltså, så här, det är inte så. Och så här, tips i det, just, oavsett vilken myt man hör om KI, tips är verkligen passing is a team effort. Hitta ett gäng, plugga tillsammans, utmana varandra och gör det inte på ett så här elakt konkurrensmässigt sätt, utan bara hjälp varandra. Det blir så mycket bättre om man har så mycket roligare.
Jag har en liten en fråga som det är bara vad jag undrar. Nu när du är färdigutbildad, är det jätteofta du får vänner som kommer fram till dig och bara frågar, du, det här märket jag har här, vad är det för någonting? Det är det jag nog ställt till om jag hade haft en vän som var läkare.
Jag fick de där frågorna redan där med mig. Det är så roligt för man bara, alltså jag vet inte. Det, jag kan bli kemi liksom. Ja, det får man. Det får man en del i utbildningen. Och det roligaste är ju när det är en läkarstudent som frågar sina kompisar. Mm. Hörrni, mina tonsiller ser konstiga ut. Vad tror ni att det är? Och så sitter man där och spekulerar. Och det är lite kul och det är lite jobbigt. För att det är ju klart att du ska aldrig diagnostisera någon på gatan. Liksom, eller även om det är en kompis. Sen så kan du alltid ge dem tips på att men det här borde du ta antibiotika för. Eller nu borde du...
Alltså, liksom. Jag känner att frågar du någon som läser alltså första terminen, då är det lite som när du googlar själv. Du kommer få varenda symptom.
Det är sämre än att googla själv. Alltså, det är så här, du kommer inte få ett vettigt svar. Liksom. Så att, ja, men så att, sunt förnuft skulle jag rekommendera.
Men då när vi närmar oss slutskedet av den här podcasten så tänkte jag kolla. Jag skulle vilja veta 3 tips utav dig till någon som vill söka läkarlinjen på Karolinska.
Just Karolinska? Ja. Jag skulle säga, men titta på vilka vägar som finns. Har du bra betyg, kör på. Det är lite, jag vet att innan så brukade de lotta bland de som hade toppbetyg för att alla hade 22,5 liksom. Men nu vet jag att nu har det skiftat lite för att betygen, skalan har ändrats och högskoleprovskalan har ändrats och så vidare. Men kör. Alltså, vet du det tidigt så har du ju en fördel för att du kan verkligen kämpa hjärnet i gymnasiet. Men även om det inte går, du har högskoleprov och det finns pil. Och det är bara att köra. Jag tyckte det var väldigt bra att kanske göra något annat efter gymnasiet och liksom lära sig om livet, åk till Asien, förlorade själv, hittade själv igen. Alltså, det är absolut inte en nackdel. Ha inte för bråttom. Men även för de som bara, men jag är osäker på vad jag ska söka, men jag testar söka läkare. Kör, känn efter. Det kanske passar dig, det kanske inte passar dig. Och då är det inte heller en katastrof. Utan, men om man verkligen vill, och jag kan ju säga det, jag låste mig, jag ville bara bli läkare. Och då var det bara ett val liksom. Jag kämpat tills man kör. Annars hade det blivit tandläkare, vilket inte heller är fel.
Nej, det är inte så farligt heller. Det innehåller ju läkare i titeln.
Ja, precis, precis.
Men jag tror om man ska predika lite, så är det väldigt viktigt att oavsett vad man läser, oavsett om man kommer genomföra det eller ej, så kommer det alltid vara livserfarenhet som man kommer med sig. Och man kommer alltid bli en bättre människa oavsett vilken studie man väljer. Oavsett om man väljer att fullfölja det. Man ska aldrig känna sig dålig för att det inte var för en.
Nej.
Utan alla är ju olika. Och därför tänkte jag fråga 3 tips till folk som ska läsa Karolinska. Om vi säger att någon har kommit in, har du 3 tips till dem?
Ja,
utöver att man ska söka sig till medicinska föreningen.
Jag tänkte säga just det, men kåren, absolut, ta hjälp av den här kursen. Jag skulle säga, gå in med ett öppet sinne för att du kan ha fel, liksom. Just för att man är så duktig, för att alla är duktiga som kommer in på KI, så finns det ofta kanske lite brist på den ödmjukheten i början. Att gå in och vara beredd på att allt du vet kanske inte är som du tror att det är. Och att man förbereder sig ordentligt, liksom. Eller när jag säger förberedelser så brukar det alltid komma någon stackars termin etta som verkligen bara, jag har lärt mig hela biokemiboken utan till, kommer jag klara mig nu? Man bara, ta det lugnt liksom. Håll dig, KI, just början av utbildningen är jättetydlig. De har detaljerade lärandemål, det är supertydligt vad som kommer på tentan. Det är bara, följ dem. Det är verkligen så här, it's pink by numbers. Du bara följer de lärandemålen, gå på seminarierna, gå på föreläsningar om du känner att det ger dig någonting. Om inte, kanske plugga själv, men hitta din strategi och var inte rädd för att du inte följer den perfekta mallen, utan och det går, det bara kötta på och så kommer det gå.
Våga gå sin egen väg lite grann. Alltså.
Jag tror man kan tänka som så att alltså de har ju
och på kollo, jättebra.
Kollo. Jag tror man kan tänka som så att i slutändan så kraven är ju utformade för att de ska liksom, när man klarar kraven, då kommer du klara utbildningen. Alltså jag tror det är ju format på det viset ungefär. Så då tror jag man ska gå in med en mentalitet av att så länge jag gör mitt bästa, jag har kommit in. Det innebär att de tror att jag kommer klara det. Så länge jag gör mitt bästa och så länge jag arbetar till min absolut fullaste kapacitet. Inte att man sliter sönder sig själv. Nej. Men man tar hjälp på de fronterna man behöver ta hjälp. Man ska vara ödmjuk. Man ska inte tro att man är bäst. Man ska kanske inte sträva på att vara bäst. Man ska kanske sträva på att vara så bra man själv kan vara. Mm. Man ska inte pusha sig själv till gränser man inte klarar av. Mm. Då kommer det förmodligen att gå bra.
Mm. Det är så vis.
Ja, det är helt otroligt. Ja. Jag har så här, bara, alltså, en anekdot egentligen också. När man pratar om, så man pratar om samarbete. Mm. Jag vet att jag har läst att ett läkare är ett av de absolut mest toppade yrkena av psykopater. Mm. Att det är en av utbildningarna, det är poliser, läkare, när man har liksom makt, är det någon där, i samarbetssituationen, är det någon så här, kan du känna av liksom, ah, det finns några psykopater här liksom, eller är det också bara en, eller det är ju statistik så att
det behöver inte droppa namn. Det är
ju farligt. Får jag inte? Man ska... Nej, men jag tycker det är skojigt, för jag brukar själv skämta så här, bara för att du går på KI betyder inte att du är en vettig människa. Mm, liksom. Och så är det ju. Det som är intressant med läkarprogrammet är att du kommer träffa så mycket folk. Mm. Vissa är ju lite underliga. Mm. Och det är klart att det är så. Men kan de ändå bli jätteduktiga kliniker? Absolut.
Absolut.
Kan de bli dina bästa vänner? Maybe not. Mm. Alltså, allt beror på, tror jag. Och ja, eller vad du tänkte liksom, om jag hade själv märkt av att det är psykopater,
ja, eller osympatiska liksom. Nej, men
ja, men jag tänker så här, såna människor träffar man överallt.
Absolut.
Sen kanske statistiskt så visst, man ser ju hur psykopater tar sig upp liksom i maktpositioner. Mm. Men det tror jag är oavsett yrkeskategori. Mm. Liksom. Och du kommer träffa på psykopater. Det är bara så.
Ja, det får man nog axla oavsett. Liksom.
Mm. Absolut.
Då känner jag att vi börjar närma oss slutet av den här podcasten. Vi har hållit på lite över en timme faktiskt. Mm. Tiden flyger förbi när man har otroligt kul, som man brukar säga. Men då skulle jag vilja säga som så här, att det finns väldigt mycket andra ställen man kan söka information om Karolinska institutet. Bland annat så finns det väldigt bra bloggar, väldigt mycket studentbloggar som är alla samlande under KIs egna domän. En av dessa är en blogg utav Linnea Lind som heter blogg.ki.se/KI-studenten Linnea Lind. Där är det hennes resa då genom detta. Och den är väldigt, jag har varit inne och läst lite. Jag har varit inne och kollat bara lite och jag tycker den är väldigt välformulerad. Den är väldigt bra strukturerad. Tar man in 1, 2, 3, 4 och så vidare. Mm. Det är väldigt bra strukturerat. Sen finns det även en statuspodcast. Mm. Som, där de tar tempen på Karolinska, som de säger. Mm. Där har de olika avsnitt. Senaste avsnittet publicerat när vi väl spelar in detta. Det var med läkaren från Norge som blev rektor på KI. Mm. Så det kan vara väldigt intressant att lyssna på. Och det finns nog mycket mer informationskällor man kan också söka sig till, så man kan undvika Flashback. Mm. Mm. Har du någonting du skulle vilja delge innan vi avslutar podcasten?
KI har ju varit med mycket så här turbulens i media. Senast, eller så här NKS och snarare den andra delen av Karolinska, vilket är sjukhuset. Och det vet jag att folk inom ledningen på KI, för jag sitter i styrelsen för utbildning och lite andra så här högre organ, att de har känt på, men det här kanske har så här inverkat på vårt anseende. Men det intressanta med det här är att KI har en väldigt, väldigt bra utbildning och de bryr sig om utbildningen. Mm. Och när vi diskuterar det även på ledningsnivå så är det så här, ja men vi ska inte bry oss om liksom, det mediavinklar just nu, utan det vi ska göra det är att satsa på en gedigen, bra, välutformad utbildning och sen så kommer anseendet med det. Mm. Så det är en väldigt jordad åsikt från lärosätet och de är alltid väldigt måna om att ta in studenternas åsikter. Så att jag sitter ju och driver studentinflytande på väldigt hög nivå och det är konkreta exempel som kommer från studenterna som KI inkorporerar. Så blir man student på KI så har man jättebra möjligheter och även påverka sin utbildning. Mm. Så att jag hoppas att folk väljer KI. Mm. Och medicinska föreningen.
Och väljer ni KI så kommer ni ju ha möjlighet att träffa Iris. Ja. Som vi då har samtalat med nu idag. Hon är då ordförande på Karolinska institutet.
Nej, på medicinska
föreningen.
Ja,
på medicinska föreningen.
Oj, på KI. Det här har varit häftigt.
Ja, nu har man suttit här ett tag. Då blir det så. Men jag gör som så, jag tackar för tiden här. Tack. Både jag och Fabian gör det. Det har varit väldigt, väldigt lärorikt. Mm. Och jag hoppas att det kommer vara lärorikt för lyssnarna också.
Tack till er.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det var det avsnittet. Det vi kommer gå igenom nu är antagningskrav, sidor som kan vara värda att besöka, samt vad vi kommer göra i nästkommande avsnitt. Karolinska institutet använder alternativt urval till 32% av sina platser. Det gjorde de i alla fall läsåret 18-19. 34% av platserna tillsätts genom betygsurval och 34% av platserna tillsätts genom högskoleprovsresultat. Som vi diskuterade i avsnittet så finns alternativet PIL. För mer information om det hänvisar vi er till hemsidan www.ki.se. Den förkunskap som du behöver ha för att kunna söka utbildningen är biologi 2, fysik 2, kemi 2, matematik 4. Det innebär områdesbehörighet A13. Eller biologi B, fysik B, kemi B, matematik D, områdesbehörighet 13. Antagningsstatistiken är följande för höstterminen 2018. Gymnasiebetyg utan komplettering 22,10, 79 antagna. Gymnasiebetyg med komplettering 22,48, 18 antagna. Högskoleprovet 1,75, 99 antagna. PIL 55 antagningspoäng och 57 antagna. Totalt antal sökande för höstterminen 2018 var 5496, varav 1965 var förstahandssökande. Karolinska tar in studenter både på vår- och höstterminen. Sista anmälningsdagen för hösten är 16 april och 15 oktober för våren. Läkarprogrammet är 330 högskolepoäng och pågår i 5,5 år. Och för mer frågor och funderingar så vänd er till hemsidan på www.ki.se. Där finns ibland att länka till diverse bloggar samt till deras egen statusblogg där de tar tempen på Karolinska. Nästkommande utbildningar som vi kommer att täcka är psykologi, arkitekt, socionom, ekonomi, lärare och många fler. Har ni frågor till dessa utbildningar, frågor till en annan utbildning eller en specifik utbildning som ni vill att vi ska göra ett avsnitt om, fråga då oss bakom podden och e-maila kontakt.attstudera@gmail.com. Tack för denna gång.